Welcome to Alex Room Service.
Goddagens och välkomna till julspecialspodden. Jag hade egentligen tänkt stoppa med förra podden för i år. Men jag kände att vi måste ha en julspecial. Alla som känner mig och vet lite hur jag fungerar vet att jag är väldigt, väldigt förtjust i det där med jul. Eller förtjust och förtjust. Jag tycker om julen mer än livet självt, så kan vi säga. Och därför tänkte jag att vi kan sitta ner tillsammans och göra det man gör på jul. Man tittar tillbaka. Man blir lite nostalgisk och minns för, vilket ju är en stor del av den här podden redan. Jag fick lite feeling inför den här julpodden, nämligen när en vänlig person, jag minns inte vem det var, hörde av sig till mig ett specifikt ärende och berättade att nu kommer den här filmen på Blu-ray. Och då tänkte jag, det var ju länge sedan jag såg den filmen. Film, säger ni, vad ska vi, vad då för film? Då är det så här, och nu kommer många yngre tittare att bli väldigt förundrade. Under väldigt många år, det var fram till 1989, så var det två saker som var konstanta för oss 80-talister, eller 70-talister som är uppvuxna på 80-talet. Ett, det kommer en Kiss-skiva om året. Det är en sanning som är helt obestridbar. Och två, efter 1984 så kommer det en Gene Simmons-film om året. Gene Simmons fick ju nämligen tidigt för sig att han inte bara ville vara demonen i rockbandet Kiss, utan att han hade skådespelarkvaliteter. Jag vet inte exakt vem det var som sa till honom att du har skådespelarkvaliteter. Jag misstänker att det var hans mamma. På samma sätt som alla idoldeltagares mammor säger till idoldeltagarna att du sjunger så vackert så jag gråter när du sjunger. Och sen ställer de sig inför en publik och så visar det sig att du egentligen är så dålig att knappt en mor kan älska din röst. Jag misstänker att det är där någonstans vi har Gene Simmons och hans skådespeleri. Vi fick en liten försmak av det i Kiss Meets the Phantom of the Park. En väldigt liten försmak bör ju sägas. Eftersom han dessutom var in character vad gäller Kiss-demonen där. Här kommer för övrigt en liten request. Om det är någon som är så där duktig rent digitalt, så hade det varit väldigt kul om någon hade tillverkat en app som förvränger ens röst på samma sätt som Gene Simmons röst är förvrängd i Kiss Meets the Phantom of the Park. Så har jag sagt det. Jag är beredd att betala de där $1.99 för den appen. I alla fall, där fick vi se Gene i en liten roll. Och sen dröjde det ett tag, han provspelade för lite grejer och han skulle fått en slags tv-show 1981 när han var på väg att lämna Kiss som heter Grotus. Det finns lite foto ute från en provspelning, men jag har provspelningen också inför Grotus. Och det man kan säga om den, det är väl att om klass 1B i Härryda skolan, i Härryda utanför Göteborg, hade satt upp Schindlers list, så hade det varit en betydligt mer varm och säker och äkta skådespelarinsats än vad Gene lyckas prestera under provspelningen av Grotus. Det är faktiskt så dåligt att jag har inte sett hela, och då rör det sig ändå bara om 12 minuter eller 10 eller vad det nu är. För det är en liten sån här, när den väl har läckt ut en dag, för den är tyvärr inte ute i gemene mans hand ännu. När den väl har läckt ut en dag, Då ska vi samla oss allihopa i en stor sal. Och så sätter vi igång den. Släcker ner salen, sätter igång den här 10 minuten. Och sen tänder vi salen när den är slut. Och så ser vi hur många som är kvar. För de människorna, det är de människorna vi kan lita på i händelse av krig eller pest eller något annat otäckt. Det är faktiskt, det är otroligt dåligt. I vilket fall, en kille hörde av sig till mig och sa att nu kommer Runaway på Blu-ray. Runaway, tänkte jag. Var inte den rätt bra, den filmen ändå? Det var ju länge sedan jag såg den. Så jag bestämde mig för att vi gör en så kallad Triple Trash Treat. En homage till MTVs gamla metalkvart Triple Thrash Treat. Men jag var faktiskt tvungen att plocka bort H-et. Eftersom jag tänkte gå igenom Jeans första 3 filmroller. Eftersom det är de 3 som är de mina Gene Simmons filmroller. Och eftersom det helt enkelt inte är värt att gå vidare efter. Vi har alltså en film som kommer 1984, vi har en film som kommer 1987 och en film som kommer 1986. Jag har dock kastat om ordningen på dem och börjar med den bästa. Och så går vi igenom de här nu och tittar på dem sakligt och korrekt och ser vad var det som hände. Runaway då, 1984. Gene Simmons håller på att spela en Kiss-skiva, Animal Eyes, som han inte bryr sig ett skvatt om eftersom han nu ska bli Hollywood-skådis. Han har ju fått en huvudroll i en ny film som heter Runaway med Tom Selleck i huvudrollen. Hör och häpna. Tom, mustaschen Selleck och även Cynthia Rhodes, som ännu inte hade för min del slått igenom totalt med filmen Dirty Dancing. Däremot hade hon ju slått igenom, för hon var väl med i både Staying Alive och någon av de andra också. Flashdance? Inte Flash, någon sån. Men i alla fall, Tom Selleck och Gene Simmons. Gene spelar då The Bad Guy, Dr. Luther. Tom Selleck spelar Sergeant Jack Ramsey. Vi befinner oss i en nära framtid där människan och roboten jobbar tillsammans. Roboten har tagit över många av våra tråkiga uppgifter. Och det här kan ju då utnyttjas av personer med lite så att säga dubiösa avsikter. Till exempel Dr. Luther. Sergeant Jack Ramsey jobbar på polisen som robotexperten. Och varje gång en robot går sönder någonstans så skickar de ut robotexperten från polisen till att ta hand om den trasiga roboten. Ni hör själva, det är redan här, det är logiskt, så det förslår. Han får dessutom denna dagen en ny partner, Karen, Cynthia Rhodes, som i en av sina första meningar redan börjar limma lite på Tom Selleck. Det hade nog jag också gjort om jag hade varit tjej 1984 och varit bredvid Tom Selleck, för jag tyckte han såg fräck ut. Och det gör han fortfarande. Så, man har sagt det i alla fall. Det etableras en liten plott här om att the bad guy Dr. Luther håller på att ha sig med att han har tillverkat några slags chip som tar över robotar, och sen så ska han då sälja det till elakartade, illasinnade terrorister som kan göra dumheter med folk. Och så får vi en liten backplot på Jack. Alltså det är inte plott, säger jag då, i det allra vidaste definitionen av ordet plott. Liten backstory på Jack Ramsey. Han har en son. Han har en hushållerska som heter Lois, som man först tror är människa, men nej, God no, she's a robot. Och så händer det lite grejer. Och han blir tvungen att ta hand om allt som händer. Gene Simmons då, Dr. Luther. Det börjar rätt så hyggligt. Inte helt värdelöst, inte jättebra, men en sån där typisk bad guy. Sminkat honom lite mörk under ögonen. Men vi sitter ju bara och tittar på Gene Simmons från Kiss, som gör något annat än spelar Fits Like a Glove på basen. Så att det är svårt att säga huruvida man egentligen tycker att det är bra där, men åh, rätt kul. Fan, Dr. Luther, det är kul. Och han har ju en jäkligt häftig pistol med värmesökande missiler i. Väldigt, väldigt häftig pistol. Vilket för övrigt är pistolen som Tom Selleck poserar med på framsidan, omslaget av filmen. I alla fall den tyska planschen. Och det är lite konstigt för han använder inte den alls i hela filmen. Vi kommer ju då, jag spoilar ju sönder filmerna här, så har ni inte sett dem och så där vill se själva hur det går för skurken och för den snälle, vilket ju inte är helt svårt att lista ut, så kan ni, så får ni sluta lyssna nu och så får ni gå och titta på filmen. Den finns säkert hos en videohandlare nära er som börjar på P och slutar på Irate Bay. Och så får ni titta och så får ni, och sen kan ni lyssna. Så för nu kommer spoilers här. Och det gör det på alla filmerna, så har jag sagt det. Var var vi någonstans? Ja, vi kommer emot, när vi börjar närma oss klimax i filmen då. När de har haft ihjäl varandra hit och dit. Och ändå har Sergeant Jack Ramsey lyckats med att överleva. Tillsammans med hans nya kollega Karen. Som hela tiden limmar på honom. Och han limmar på henne. Och även efter att hon har fått en missil i armen som han tar ut och hon skriker av smärta, så är hon väl sminkad. Och han vill ha hem henne på middag efteråt. För det vill man ju direkt efter en operation. Men när vi tar oss till slutet. Och Gene Simmons då ska verkligen vara som Jack Nicholsons Joker i Batman. Liksom sådär, the evil one. Det är då som det lyser igenom. Att här har vi en mycket dålig skådespelare som aldrig har tagit en lektion, och har han det så måste han betala pengarna tillbaka för han har inte lärt sig någonting. Där finns ingenting i uttryck, ingenting i artisteriet som passar sig någon annanstans än på en scen med Kiss, därför att han går in i lite demonen där, och det är det som är så fantastiskt underbart. Det här, det, och nu är det så här, Runaway, det är den snyggaste av de tre filmerna. Det är den absolut bästa, bäst regisserade filmen av de tre. Den går väldigt snabbt, inget egentligen dödkött. Jo, lite dödkött med dagens måttmätt, men för att vara en film från 84 så är det en väldigt rapp film. Regisserad av Michael Crichton som gjorde Jurassic Park, och musiken är av Jerry Goldsmith. På samma sätt som alla gjorde musik på den tiden, det vill säga en synt som gör allting. Men det funkar skitbra, jag gillar musik, jag tycker det är helt okej för sån här syntfilmmusik som alla Halloween 3 och lite sånt. Men problemet är ju att grundpremissen inte riktigt håller, och att då Gene är så erbarmligt dålig. Och jag säger detta med glädje, alltså inte, jag säger det med glädje, för jag älskar ju Gene och jag gillar ju hans skådespeleri på det där dåliga sättet. Jag vet inte vem jag skulle jämföra det med. Det finns ju skådespelare som är så dåliga så de är bra. Men ja, vi kommer ju till några sådana till här i denna lilla podd snart. Vilket fall så dör ju The Bad Guy. Han har tillverkat några fräsiga elektroniska dataspindlar som springer runt och har sig. Och jagar dig och hoppar upp på dig och sprutar in något gift i dig. Och det är så han dör av sina egna spindlar. Efter att Tom Selleck har fått, eller Sergeant Jack Ramsey har fått, så att säga, konfrontera sin egen höjdskräck. Ja, ni hör, det finns en psykologisk underton också. Som sagt, Runaway 1984. Det var väl Paul som var, när den kom ut på bio på hösten där, det var under USA-turnén väl. Var det? Jo, i december tror jag det var. Och då hade han ju gått till Chris Lent eller något sånt dagen efter och bara, did you see it? Wasn't it the worst? Och det tror jag faktiskt bara är lite avundsjuka av Paul, för Paul ville ju också, han hade också skådespelare intentioner ett tag. För det är inte the worst, men det är ju inte jättebra heller. Men som sagt, Runaway 1984, den får av rent nostalgiska skäl får den en 4 siltunnor av 5, men produktionsmässigt, innehållsmässigt och på alla sätt, sådär filmmässigt, om jag nu skulle bedöma den att Gene Simmons inte var Kiss-bassisten, så är det ändå en hygglig 80-tals action-thriller. 3 siltunnor av 5 för Runaway. Vi hoppar raskt vidare och hoppar över filmen från 1986, för vi måste avsluta med den. Och hoppar till 1987. En film som heter Wanted Dead or Alive. Jag hade så bra minne av denna. Rutger Hauer i rollen som ja, polisen som inte vill vara, som inte är polis längre, han är en bounty hunter. Han åker runt och skjuter sönder folks butiker när han ska fånga en tjuv och sådär. Nick Randall är hans namn. Jack Ramsey, Nick Randall. 80-talet var fantastiskt vad gäller namn. Vi har Robert Guillaume, eller hur man uttalar det, som spelar Benson i komediserien Benson. Som spelar en av Nick Randalls få betrodda inom polisen. Och sen har vi demonen Gene Simmons i rollen som Malak al-Rahim. Som, ja, där finns en lång jäkla backplot i det här. Att Nick Randall, han var inblandad i att ta ut en hög med terrorister 10 år tidigare. Och han tog ut 4 av 5. Och den femte, det är då Malak al-Rahim, Gene Simmons, som ska hämnas. Det här får man inte reda på från långt senare. Och långt senare, då menar jag långt. För jag hade för mig att det här var en film. En rapp jävla film. Och jag gillar ju Rutger Hauer när jag var liten. Jag måste fundera lite på varför. Eftersom han är bara snäppet bättre än en amöba som precis har lärt sig gå. Eller slirra sig runt. Slirra. Vad gör amöber? Ja, vad de än gör så gör de det bättre än vad Rutger Hauer skådespelar. Men det betyder ju ingenting när Gene är med, för Gene är ju ännu sämre. Och i denna filmen är han faktiskt helt värdelös. Från början. Han är inte med så där vansinnigt mycket. Det ska jag säga till hans försvar. Men det han är med, det lilla han är med, där är han kass. Faktiskt, riktigt kass. En orgie i våld, det är ju trevligt, det gillar vi, tack för det. En kille, han blir inslängd i ett skåp av Nick Randall som sen skjuter godtyckligt på skåpet för att få loss lite information och välter skåpet ner från trappa. Personen överlever likväl och lyckas ta en pistol och skjuta sig själv. Men det är ändå liksom, det är sånt vi vill se. Det är perfekt. Wanted Dead or Alive är en i minnet bra film, men den tänker jag aldrig se igen. För den klarade inte tidens tand. Musiken i den är ointressant. Det var ett par rocklåtar som var okej. Och sen hörde jag till saker, ja, det måste jag ju nämna. Nick Randall, han bor som alla outcasts, alla outlaws gör. Han kör ner i ett garage, han kör in bilen i en hiss. Hissen går upp en bit och så backar han ut bilen i ett stort öppet rum på någon slags warehouse. Och där bor han, så han har bilen som han precis har kört med avgas och skit i samma rum som han har resten av sitt hus. Och där lyssnar han på någon sån här tuff rocklåt som är ungefär lika tuff som signaturen till Bumbibjörnarna. Och så går han och ja, kastar en boll mot en vägg. Ser lite hård ut i sina såna här mysbyxor. Mycket, mycket underlig scen som ska etablera honom som The Lone Wolf typ, men som misslyckas fatalt. Och vi har ju faktiskt det bästa slutet på någon av Gene-filmerna någonsin. Det är att Nick Randall lyckas fånga Malak al-Rahim och sätter en handgranat i munnen på honom. Men han får ju en bonus om han fångar honom levande, så han går med fingret i ringen i handgranaten och leder fram Gene då till poliserna. Och sen fuck the bonus. Och så drar han ut ringen. Och så sprängs Gene i bitar. Det är bra. Det är roligt. Det skulle de använt på Kiss-turnén sen. I slutet av Black Diamond. 4 bomber. Bomb 1, bomb 2, bomb 3. Och bomb 4 så exploderar Gene. Jag ska skriva det och föreslå det. Till deras nostalgiproduktionsansvarige. Wanted Dead or Alive. 2 siltunnor av 5 möjliga. Alldeles för lång dessutom. Och mitt sunds i filmen så dyker det upp en annan plott också. Nej, jag vet inte. Nej. Nu har jag pratat mycket om 2 filmer. Och nu hoppar vi 1 år tillbaka. Och nu blir det svårt. För nu finns det så mycket att säga samtidigt som man... Hur ska man göra det här utan att låta bitter eller cynisk? Det har jag säkert gjort redan. 1986, Never Too Young to Die. Det är den filmen jag har sett flest gånger av alla de här tre. Därför att jag fick tag i den ganska tidigt. Och det gjorde jag inte med de andra av någon anledning. Jag fick tag i den, ja, typ när den kom eller något år efter. Och jag vet faktiskt inte varför jag har sett den så många gånger. För av alla dåliga filmer i hela världen så är detta alla dåliga filmers kung. Och då hörde till saken att jag har ändå, jag samlar ju på B-skräckisar och sånt, och så jag har sett min beskärda del av skit. Men det finns skit och så finns det skit, och på toppen av högen skit så har vi en filmplansch med John Stamos från Huset fullt. Vanity, som väl var ihop med Prince, eller var det Apollonia? Ah, ja, så tjej. Spelar ingen roll. Och Gene Simmons. Häng nu med här, er som inte har sett denna. Så häng med, för det här är svårt att förklara. John ifrån Huset fullt spelar Lance Stargrove. 80-talet. Lance Stargrove går på någon form av, ja, vad heter det, college. Där han tillsammans med sin teknikintresserade asiatiske vän, God, har ett hyggligt liv. Han träffar aldrig sin pappa, som heter någonting annat Stargrove, Drew Stargrove. Det säger de nog aldrig i filmen, men det står i mina papper här. För hans pappa är alltid ute och jobbar med någonting. Han misstänker kolgruvor eller något, Lance, men de träffas aldrig. Pappan är egentligen typ CIA-agent eller någonting och jagar elakingar. Men det får man veta tidigt, men det får inte Lance veta för en eftertag. Lance är gymnast. He's a gymnast. That's like playing the tuba. Och när filmen inleds med att titelspåret, Stargrove, jajamän, han har fått en egen låt, spelas och han gymnastiserar mig genom att hoppa på studsmatta, som man gör. Och då står där två tuffa killar och ska mobba honom sen, för de håller på med den tuffa sporten wrestling. Alltså bara de här första fem inledande minuterna, det kryper i skinnet på en. Ja, det är obeskrivbart, är det, fast jag beskriver det nu. I alla fall, det ska vara en sån här parent day. Alla föräldrar ska komma till skolan, och denna gången ska verkligen Lance Stargroves pappa komma. Det gör han inte, för han har blivit mördad precis innan. Och det får Lance veta. Och han får även veta att din pappa ägde en farm utanför stan. Så han åker ut och tittar på den, och där hittar han Vanity, som då spelar Danja Deering. Och när han dyker upp och tittar på sin farm och hittar Danja Deering, en söt tjej i sina bästa år, så är hon mitt uppe i att misshandla två killar groteskt med hagelgevär, för de vill ha the disc. Now, jag hoppas ni hänger med här, det är tväravvändningar. The disc, det är en disk med någonting viktigt som den elaka bossen behöver. Den elaka bossen i den här filmen spelas självfallet av Gene Simmons, eftersom det är de rollerna han får. Och han bär i den här filmen bär han namnet Velvet Ragnar. Nu sätter vi oss ner lite och funderar. Och så tänker vi lite. Velvet Ragnar. Hur kom de fram till det? Om man tittar på filmen så ser Gene ut som en blandning av sitt Asylum-ego och Token 80s Metal Star. Det är ju dessutom en hermafrodit detta, så den har ju bröst och är väldigt otäck på det där jeanska sättet. Velvet. Ni vet väl att detta då på svenska blir sammetsragnar. Och sammetsragnar är namnet jag tänker använda, därför att ingen skådespelare ingen rollkaraktär någonsin har haft ett bättre namn än Sammetsragnar. Sammetsragnar är då chef över the evil, the bad guys. Och de ser ut som the bad guys i Polisskolan 3, är det väl, eller 4. Där Bobcat Goldthwait är deras ledare, de som bor inne på det gamla övergivna zooet och sådär. Där finns tuppkammar, där finns skalliga människor, där finns skinnjackor och alla är sådär härligt råa. Oj, 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 raw. Och helt värdelösa i närstrid eftersom de inte behärskar någon form av intelligens, strategi eller kampinstinkt. Nu ska vi se här. Lance har åkt ut till farmen och tittar på den söta tjejen Dania Deering. Som jag säger söta tjejen inte för att göra ner tjejer i allmänhet utan för att det här är bara därför hon är med. Det är liksom, det är hennes, hon klär av sig självklart senare i filmen och sådär. Det finns egentligen ingen som helst anledning att hon är med i filmen överhuvudtaget förutom att de hade ju ingenting att sälja den på till någon. Märkte de väl. Så att det är inte på något sätt ett sätt att göra ner någon utan det Lance Stargrove är precis lika töntigt som den söta tjejen och därmed basta. Han åker ut till farmen, hon misshandlar dem och de börjar förstå att det är någon som vill någonting. Då dyker det upp en märklig man som kallar sig Carruthers. Som hon känner till och som är på hennes sida. Han är misstänkt lik Gene Simmons fast med skägg och rödhårig peruk. Tänk på det när ni ser filmen. Alla ni som undrar vad som kommer att hända. Och man får veta att det är nog Velvet Ragnar som håller på att dumma sig här. Det är hans henchmen som kommer ut och han befinner sig just nu på en nystartad klubb, The Incinerator. Där han har en show varje kväll. Så i rollen som hermafrodit. Så de beger sig till The Incinerator. Och så går de in på klubben och det spelas den brutalaste av musik. För det gör det ju på sådana klubbar. På 80-talet så var den brutalaste musik på tuffa klubbar. Då var det alltid låtar som lät som Huey Lewis and the News fast med lite distade gitarrer. Så när de går in, när alla de här råa cellarna står där inne och bankar på varandra och dricker öl och kastar gris och allt vad de håller på med. Så hör man i bakgrunden riktigt, riktigt otuff rock. Så men ni kunde väl för fan lyssnat på Slayer eller någonting. Det är ju 1986, Anthrax finns ju. Eller Metallica. Nej, nej, det är då Jan-Åke Bergstrand. Har skrivit en rocklåt och sjungit in den på engelska. Ja, det är så dåligt. Det är så erbarmligt dåligt så att det är bra. De står och väntar och helt plötsligt salen släcks ner och välvet, Sammetsragnar går på. Och det är nu vi kommer till det här av intresse. Alla som inte har sett filmen och som inte har något intresse av att se filmen. Ni bör i alla fall se när Sammetsragnar går på scen. För vad vi får här är Gene i sitt esse. När han sakta skrider ner från trappa iklädd plyschperuk. Och sjunger och pratar lite sådär. Och han här är lite så, han kommer lite till sin rätt här. Drar iväg lite meningar. It takes a man like me to be a woman like me, yeah! Men efter ett tag i låten så känner man att men det här har jag ju hört. Och mycket riktigt. Sammetsragnar drar iväg några rader ur den kommande låten Spit. Jag kan inte dra mig till minnes dem nu. Jag hade tänkt att jag skulle skriva ner dem. Men jag skrev bara Jeans text i låten. Så att det glömde jag. Men det är lätt åtgärdat. Det är bara till att gå in på YouTube och googla fram Never Too Young To Die. Den finns där. Eller YouTubea fram den. Och så titta på den och så lyssna så ser ni direkt. För det är 2 eller 4 hela rader som är direkt tagna och använda i låten Spit på Revenge-plattan 1991. Det här är för övrigt lika roligt som när Gene återanvände låtar eller rader ur Feel Like Heaven i låten I'm an Animal. Så när vi som såg Kiss 2010 såg I'm an Animal live. Så fick vi några rader ur Feel Like Heaven som ju då var en Gene-demo 1981 och en Peter Criss-låt 1982. Det kan vi också fundera på när det är regnigt ute och vi har tråkigt och sådär. Ja, vi har ju ändå hört ett par rader i alla fall ur Feel Like Heaven live. Fast i en annan låt. Men det är så Gene jobbar. Fram tills att sammetsrangerna går på scen så har det gått en halvtimme. Och då håller filmen lite. Ja, men man vill ändå, okej, nu har den byggt upp. Sen dör den. Man tycker att det borde ta fart här. Och det gör det väl också rent i storyn sådär. Men det är faktiskt, det här är en så dålig film så att det är omöjligt att bibehålla intresse och titta vidare. Och jag minns ändå stora delar av filmen och då brukar filmer gå snabbare. Vi har sett denna så många gånger. Men det hjälper liksom inte. Sammetsragnar gör sitt. Carruthers avslöjas som sammetsragnar. Och de två mest otäcka grejerna med hela filmen, det är att ett, Lance Stargroves pappa, Drew Stargrove, spelas av George Lazenby. Det vill säga en James Bond-skådis. Förvisso bara en film, men en av de bättre. Det är ju väldigt sorgligt. Och två, sammetsragnar har en liten teknisk sidekick som kallas för Riley, som spelas av Robert Englund. Och det gör mig så beklämd. De kunde väl tagit vem som helst utom Freddy Krueger. Varför ska han bli involverad i den här sörjan? Jag har faktiskt slutet på filmen igång i talande stund. För jag pallar inte med att se det hela igår. Jag tänkte jag kan ha det för att få lite inspiration. Men jag känner hur jag blir mer och mer deprimerad. Hur ångesten sätter in när sammetsragnar springer på Hoover Dam. Lite som Phoebe springer i Vänner, viftandes med armarna. Iklädd sin stora peruk och sina fula kläder. Med den här disken, för nu ska vi spränga Hoover Dam. Det är lite det som är grejen. Och så kommer John Stamos, eller John från Huset Fult. Och nu hänger han på Hoover. Det är så obegripligt. Det är så obegripligt. På så många plan det här. Men den som inte har sett den, det är värt att se den. Precis som alla B-filmer i världen är värda att se. Därför att man kan ju hitta någonting. Och som sagt, jag hittade spittraderna. Och det där gjorde ju min dag lite grann. Det gjorde det faktiskt. Det är omöjligt att ge betyg till denna filmen. Jag skulle kunna ge den en etta. Men det förnedrar ju alla ettor i hela världen. Jag skulle kunna ge den en trea av rent nostalgiska skäl, för att jag minns den och för att jag tycker om musiken i filmen. Och för det är sån schysst 80-talsrock, förutom då när de går in på klubben. Men i övrigt så Stargrove. Det hör man ju, den singeln hade jag ju köpt. Men slutbetyget får väl ändå, det får ändå bli en överstruken silltunna. Därför att det är omöjligt att sätta betyg på en film som är så unik. Så tre filmer, tre år i rad, ja nästan i rad, 85 kom det ju ingen. Men... Och efter detta så kom det fler, där kom Red Surf 88, va? Och sen var det väl en som hette Trick or Treat som man hade någon liten roll i som också kom där 88 eller något. Det är oklart. Det är de här tre filmerna som i alla fall tillhör mitt Gene 80-tal. Och det var ju de här tre han hade riktiga huvudroller i. Jag tror han var snäll i Red Surf och bara en biroll. Ja, det var länge sedan. Jag tänker inte se den igen och det gör inte ni heller. Så vi behöver inte ens låtsas att vi bryr oss. Men de här tre filmerna, de är värda att se om man inte har sett dem, så att man i alla fall vet vad det handlar om. Och det här var vad vi längtade efter. Det kom en Kiss-skiva om året. Och under några år så kom det en Gene-film typ om året. Och man sög ju åt sig. Man ville så mycket. Och innan någon nu skriver in till brevspalten och säger det kom ju ingen Kiss-skiva 1986. Nej, jag vet att det inte kom någon. Men vi kan väl för fan låtsas. Du behöver inte vara så jävla nebbig jämt. Förlåt. ja, Gene-filmer. Det finns massvis att säga om dem. Och vi kan ju fortsätta diskutera det här i kommentarsfälten på Facebook-grupperna och så vidare. Så fortsätt gärna kommentera och diskutera med andra. Och tycker gärna jag har fel. Och försök gärna motbevisa mig och säga att Never Too Young To Die är en bra film. För det finns ingen som kan försöka med det och ha rätt. Det lovar jag. Jaha. Det var julspecialen. Jag tänkte passa på att ta tillfället i akt och tacka för ett väldigt spännande år. Det som började som en liten kul idé att sitta och snacka till gamla konsertinspelningar eftersom Kiss egna commentary tracks var värdelösa på Kissology-boxarna. Det utvecklade sig till någonting annat och det var inget jag styrde över själv, det bara hände. Jag kanske kör någon commentary track igen för det var roligt det också, men den stora förvåningen i det här är att ni är så jäkla många som vill lyssna på pladdrandet. Och det gläder mig oerhört. Det är ingenting jag tar för givet. Det är när jag sätter mig ner och pladdrar så gör jag det egentligen mest för mig själv. Det är många som kommer med sms och små Facebook-kommentarer. Det där var roligt sagt. Vad sa jag det? Det var ju skoj. Det borde jag ju skrivit upp eftersom det var en rolig mening. Men jag gör det mest för mig själv. Jag tycker det är roligt att sitta och filosofera lite. Och så lägger man ut det på internet och så är det över 1000 pers varje gång som lyssnar. Och som tycker det är bra. För jag har hittills aldrig kommit någon direkt kritik. Och det är ju, ni får gärna kritisera. Jag lyssnar och tar till mig. Jag vet att jag svor lite för mycket i något avsnitt, tyckte någon. Absolut, det köper vi. Ibland händer det. Man är bara människa och det ska inte klippas. Här klipps ingenting. Annat än om katten låter, vilket har hänt några gånger. Jag vet inte om någon har märkt det. Men i vilket fall, tack för att ni lyssnar på detta. 2016 blir spännande, det lovar jag. Vi kommer nog att ses någonstans. Kanske på ett par ställe. Om ni har idéer, eller om ni har det sådär, önskan på vad som skulle kunna fylla en föreläsning eller någonting. Kommer idéerna till mig skicka på vilket sätt ni vill. Instagram, alex_bergdahl. Twitter, tolvis. WhatsApp finns jag på. Och sms och Facebook. Alla idéer är roliga. Jag har redan lite, jag vet vad jag ska göra på vissa ställen. Men inte på alla. Så att, ja, kom med idéer om ni vill. Ta hand om varandra i jul. Det är alltid viktigt att ta hand om varandra. Man vet aldrig när man inte kan ta hand om varandra längre. Så att lev varje dag som är den sista. Det är mitt visdomsord. Nu signar jag av för 2015. Sticker till New York en vecka. Tar det lite lugnt. Tittar på en idol. Och firar lite god jul. Och äter en obscen mängd chokladtomtar. Och det hoppas jag ni gör också. Tack för att ni har lyssnat i år. Vi hörs i januari. Så kör vi då. God jul!